الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi har kommit fram till kapitel 37 i Riyadh al-Salihin och där så säger författaren Bab al-Infaq mimma yuhibbu wa min al-jayyid. Kapitlet att man ska spendera från det som man tycker om och det goda. Vi talade förra veckan om att man ska ge. Man ska hjälpa, man ska försörja. Men vad är det man ska ge av? Jo, man ska ge från det man älskar och det goda. Och det här är generellt när det kommer till zakat och när det kommer till sadaqa. Och mer specifikt och kanske sadaqa som är frivillig. För när det kommer till zakat, då ger man från det som är yani, mitt emellan. Alltså det är inte det bästa som folk har, behöver de ge, utan de ger från det som är yani, mitt emellan kan man säga. Men när det kommer till frivillig sadaqa så är den bästa sadaqan den som man skänker från de saker man älskar. Och man skänker från det goda. Och man förstår av detta att man ska inte, eller det är inte den bästa sadaqan att ge från det som man inte ens vill ha själv. Det som man inte ens vill ha själv är inte från den bästa sadaqan. Och att ge dåliga saker är inte heller från den bästa av sadaqan. Det här är lätt. När man säger att det finns fattiga människor som inte har mat. Att man ger sin gamla mat som man tänkte slänga, det är lätt. Det är inte svårt. Det finns ingen speciell dygd i det. Vad är skillnaden? Ger det till en papperskorg eller ger det till någon människa? Det är inte det som är den bästa sadakan. Den bästa sadakan är att ge den maten du själv vill ha. De saker du själv önskar. Och författaren nämner här två stycken koranverser. Den första versen är då Allah subhanahu wa ta'ala säger لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Att ni kommer inte nå fromhet, godhet, tills det att ni skänker från det som ni älskar. Surat Ala Imran 92. Ni kommer inte uppnå riktig fromhet. Här säger Allah al-birr. Godhet, fromhet, och det omfattar allting gott. Ni kommer inte uppnå detta tills ni skänker från det ni älskar. Och enligt vissa i tafsir, ni kommer inte uppnå jannah tills det att ni skänker från det som ni älskar. Så mashallah. Här nämner Allah Azza wa Jal att en person inte kommer att uppnå riktig taqwa. Inte kommer att bevisa att man är en bra muslim. Tills man skänker. Och inte bara skänker, man skänker från det som man älskar. Mimma yuhibbun. Från mimma tuhibbun. Från det som ni älskar. Så det handlar inte bara om att ge från yani, det man har över och det man inte är i behov av. Utan ett sant bevis på att du är en troende är att du skänker från de saker som du gillar. De saker du själv vill ha. Och författaren kommer nämna en väldigt vacker hadith som illustrerar detta senare. Och det här är också ett bevis på att man är en sann troende. Att man skänker från det man älskar. Människan älskar generellt sina ägodelar. Men när du ger dem till någon annan som är i behov. Och du ger den här människan företräde för Allahs skull. Så har du bevisat att du verkligen tror på Allah. Att det som du ger är en investering som finns hos Allah på domedagen. Du har bevisat detta. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. وَصَدَقَةُ بُرْحَانٌ. Att skänka sadaqa är ett bevis. Och därför heter det också sadaqa. Kommer från ordet sidq. Som betyder yani, ärlighet, uppriktighet. Yani, sadaqa är ett bevis på att du är sadiq. Du är uppriktig i din tro. Eller hur? Du har bevisat din tro genom att ge till andra. En person som inte tror på Allah, som inte tror på nästa liv. Allah beskriver dem ofta i Koranen med att de är snåla. De skänker inte, de hjälper inte. Och de till och med vill stänga dörren för andra att ge. Ja, om du inte tror på Allah nästa liv, varför skulle du bry dig om att hjälpa andra människor och så vidare? Så när man tror på Allah och nästa liv och belöningen som finns hos Allah, då skänker man från de saker som man älskar. سلسة لمن في فترة إن بش في سورة البقرة در الله عز وجل سير يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون هسير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ني سمهار أن تاجت ترون و صبيصة السلف صار Om ni hör Allah subhanahu wa ta'ala säga Ya ayyuhalladhina amanu. Och det hör vi ofta i Koranen, eller hur? Ya ayyuhalladhina amanu. Då ska ni lyssna. För antingen så kommer Allah att beordra er med någonting som är bättre för er, eller Allah kommer att förbjuda er från någonting som är farligt för er. Och när Allah säger Ya ayyuhalladhina amanu, ni som tror, då är det underförstått att den saken som kommer att påbjudas eller förbjudas är relaterat till våran tro. Gör man det Allah påbjuder, då är det en egenskap av iman. Och håller sig man borta från det som Allah förbjuder efter ya ayyuhalladhina amanu, så är det också en egenskap av iman. Det är någonting som stärker våran tro. Så Allah säger här ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ge av de goda saker som ni har skaffat er. Och som vi har frambringat åt er ur jorden. Men ha inte för avsikt att endast ge det sämsta därav. När ni själva inte hade tagit emot det annat än med stängda ögon. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala till de troende att de ska skänka från det goda som de har tjänat. Mina tayyibat. Yani när du skänker, det är inte vad som helst som du ska skänka. Utan du ska skänka från ett tayyibat. Från de goda saker. Och tayyibat omfattar här de saker som är bra. Som klassas som goda. Och det omfattar också al-halal. Det som är rent. Det som är tillåtet. För Allah subhanahu wa ta'ala, han är tayyib. Som profeten Muhammad sa a.s. Inna Allah ta'ala tayyib. La yakbalu illa tayyib. Allah han är tayyib. Alltså han är god, han är ren och accepterar bara det som är gott och rent. Yani accepterar bara det som är halal. Därför kan man inte ge sadaqa med haram pengar. Man kan inte ta räntepengar och ge sadaqa. Man kan inte sälja narkotika och sen tro att man ska kunna ge sadaqa. Det här accepteras inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, har man haram pengar, det är sant, man ska göra sig av med pengarna. Alltså man ska befria sig från pengarna. Att takhallus. Man kan skänka dem till välgörande ändamål. Men man ska inte förvänta sig att det är sadaqa. Att det är den här sadaqa där man får stor belöning. Inshallah, du får kanske belöning för att du har gjort dig av med pengarna. Men inte samma belöning som sadaqa. När det kommer till sadaqa så ska det vara från det goda. Min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Och man ska också skänka från det goda som man har, som Allah har frambringat åt oss från jorden. Och den här versen tilltalar de som sår och skördar. Det kan vara frukt, det kan vara säd och det kan vara grönsaker. Gör man det, då är man skyldig att betala zakat. Om man uppnår en viss mängd. Och vad är det då man ska ge för någonting? Ska man ge från de här äpplena som inte går att sälja på marknaden för att de är gärna lite fula, lite dåliga. De är skadade, de föll på marken, blev skadade och så vidare. Är det de man ska skänka till fattiga? Nej, det är det inte. De ska skänka från det bästa. Vissa gör så att det fina, det skänker man, eller det säljer man. Och det dåliga, det ger man till fattiga. Nej, utan skänk från det goda. Och sen säger Allah en väldigt viktig sak här. Som lär oss just hur vi ska veta vad som är bra och vad som är dåligt. Allah säger, ha inte för avsikt att endast ge av det sämsta därav. När ni själva inte hade tagit emot det förutom med stängda ögon. Yani, skänk inte någonting till andra som du själv inte skulle ta emot. Du själv skulle typ äcklas av den här saken och inte vilja ha den. Att du endast skulle ta emot den med stängda ögon typ. Förstår du? Usch, vad äckligt. Ja. Är det det du ska gå och ge till andra människor? Nej, det är det inte. Så här kommer den här vågskålen som lär oss vad som klassas som bra och dåligt. Och det är att du skänker till andra det du själv skulle vilja ta emot. Ja? som profeten Mohammed sa alaihi wasallam, att du älskar för din broder det du älskar för dig själv. Det här är riktig iman. Du älskar för din broder och önskar för din broder det goda som du önskar för dig själv. Och det innebär också att du hatar för din broder det du hatar för dig själv. Du själv skulle inte vilja ta emot frukter som är ruttna, som är maskätna eller mögliga eller någonting sånt. Nej, då kan du inte heller gå och ge det till någon annan. Så enkelt är det. Så tänk på detta. Och profeten Muhammed sa också salam, att det är en av muslimernas egenskaper att bemöta folk med det som man själv vill bli bemöten med. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Samma sak här, önska i hjärtat det goda som du önskar för dig själv, för dina bröder. Och behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad. Så tänk på detta. Att när man skänker så ger man från det bästa man har. Och inte det sämsta man har. Och det är tyvärr så som många av oss gör. Att när det kommer någon insamling. Man är beredd att ge sina trasiga kläder. Sina kläder som är gärna, och så vidare, som inte passar och så vidare. Men är man beredd att ge från sina fina kläder? Det är frågan. Till en person som är i behov. Samma sak mat. Du ska äta fin mat. Det kommer någon fattig som är hungrig. Är du beredd att bara säga varsågod. Ta maten. Och låta bli att äta själv. Det är frågan. Lyssna på den mycket vackra hadithen som författaren nämner i detta kapitel. Och han nämner bara en hadith i hela kapitlet. Och hadithen räcker. Hadithen förklarar också den första versen i detta kapitel. Och det är hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Abu Talha, en av sahaba. Abu Talha radiyallahu anhu var den mannen från Ansar i Medina som hade mest pengar från, eller mest egendom från nakhl, palmträd. Och ni vet ju, palmträd är en väldigt god investering. Ett palmträd kan ge en avkastning på flera hundra kilo dadlar. Taib och dadlar kostar mycket. Idag kan du köpa dadlar för upp till 200 kronor kilo nästan. Så att det var en av de bästa former av egendom som folk då hade på den tiden. Abu Talha radiyallahu anhu var den av Ansar som hade mest då palmträd i hela Medina. Och den trädgården med palmträd som han älskade mest, den hette Bayraha och Bayraha. Och den låg mitt emot profetens moské alaihissalatu wassalam. Och profeten alaihissalam brukade gå in i den här trädgården och dricka från dess goda vatten. Och så sa Anas radiyallahu anhu att när Allah subhanahu wa ta'ala sände ner den här versen, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ni kommer inte att uppnå sann fromhet tills ni skänker från det ni älskar. Då kom Abu Talha till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa, "Ja Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade för dig, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Och det av mina pengar som jag älskar mest av allt, det är Bayraha, och den är sadaqa till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag hoppas på att få någonting gott av det, och jag hoppas på belöningen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så ta den ja Rasulullah och dela ut den där du tycker att det är bäst. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bakh, dhalika malun rabih, dhalika malun rabih." Bakh är ett uttryck som används för att man är förvånad över någonting. Bakh, vilken lyckad investering, vilken lyckad investering. Och då så sa profeten alaihi, "Du hörde vad jag sa. Och jag tycker att du ska dela denna trädgård bland dina släktingar." Och då så sa Abu Talha radiyallahu anhu, "Det ska jag göra, ja Rasulullah." Och han delade ut den bland sina släktingar och sina kusiner. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker hadith. Som då visar oss hur otroligt snabba, hur otroligt snabba sahaba var i att ge gehör till det som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade. De sa inte, "Ah, vilken fin vers, det är sant, vi borde ge från det vi tycker om. Lä, som många av oss gör idag. Vi hör en massa texter som vi gör ingenting. Direkt, Allah uppenbarade en vers. Ni kommer inte vara eller nå sann fromhet tills ni skänker från det ni älskar. Så Abu Talha tänkte, vad är det jag älskar? Mest av allt. Den här trädgården. Och tänk er den här trädgården. Den ligger vart någonstans? Den ligger mitt emot profeten Mohammeds moské. Mitt i Medina. Det är den bästa tänkbara platsen. Läge, eller hur? Som att du har den värsta affären typ på Plattan i Stockholm. Ja? Bästa läget, Tayyib. Fanns gott vatten i trädgården. Brunn där profeten Mohammed kommer och dricker. Och sitter under dess skugga. Vänta lite, folk som skriver. Massa länkar här. Ja, så, mashallah, han då ger den här trädgården fisabilillah och säger till profeten Mohammed att den är för Allah subhanahu wa ta'ala. Jag hoppas på belöningen av denna trädgård. Så kolla på hur snabba sahaba var. En vers kommer, khalas, han ger bort det bästa han har. Och han frågar sen, vem ska jag ge till? Och då så säger profeten alaihissalam, jag anser att du ska dela ut den bland dina släktingar. Och det var det vi talade om i förra lektionen. Att de som är mest berättigade till din sadaka och ditt goda beteende är först och främst dina släktingar. Och här finner vi också en annan lärdom. Och det är att om någon människa gör någonting gott och du får reda på det eller frågas om det, så ska du visa glädje och tacksamhet för det goda han har gjort. Profeten Mohammed al-Islam, han blev glad. Han sa, bachim, yani, vilken otrolig. Han blev förvånad och sa, dalika malun rabih. Du har, yani, gjort en investering som kommer att ge vinst. Och han upprepade detta två gånger. Så det är bra att man, när någon människa gör någonting bra, att man liksom uppmuntrar dem. Och visar att, mashallah, det här var fint, det här var bra. Och så vidare. Tyvärr många idag, när de får veta att en person har gjort någonting bra, de är, det är hans skyldighet. Även om det är hans skyldighet, alhamdulillah att han har gjort sin skyldighet, eller hur? Och jag är tacksam att ni gör era fem salam. Jag är glad över att ni ber era fem salam. Jag är glad över att de som betalar zakat gör det, mashallah. Och Allah belönar er, förstår ni? Man är tacksam och glad för det goda som folk gör. För det är, wallah, en dygd att folk gör dessa saker i dessa tider när många människor har lämnat goda gärningar. Då är vi tacksamma för att det finns ett folk som upprätthåller Allahs religion, som gör det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Wallillahi alhamd. Och här är också, mashallah, de bästa investeringarna. Den bästa avkastningen i den handel som du gör med Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Du kan köpa aktier, företag, investera. Du går plus, du går minus. Eller hur? Även om du tjänar pengar, pengarna kommer att försvinna. Men när du investerar hos Allah subhanahu wa ta'ala genom att skänka sadaqa, så är det en investering som bihawlillahi ökar på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Kom ihåg vad vi nämnde hadithen om en person som skänker en daddel från goda pengar, och Allah accepterar bara det som är gott. Allah tar emot den med sin hand och han låter den växa hos honom tills den på domedagen blir hur stor? Lika stor som berget av Uhud i belöning. En daddel, 2 centimeter, blir på domedagen lika stor som hela berget av Uhud. Kilometer av hasanat på Yawm al-Qiyam. Mashallah. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren, rahimahullah ta'ala, bab wujub amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iru man fi ri'ayatihi bi ta'ati Allahi ta'ala wa nahyihim an mukhalafat wa ta'dhibihim wa man'ihim an irtikab manhiyun anhu. Här säger författaren, kapitel, plikten att beordra sin familj och sina förstående barn och alla andra som är under hans ansvar med att lyda Allah och att förbjuda dem från att gå emot Allahs påbud och att då uppfostra dem på detta och att förbjuda dem från att göra någonting som är förbjudet. Ja. Här talar då författaren om barnuppfostran kan man säga i dagens språk. Islamisk barnuppfostran. Och inte bara barnuppfostran utan också hur fadern ska vara i sin familj. Plikten att beordra sin familj, sina barn, sin fru och de som är nära honom. Att lyda Allah och att inte synda. Vad är sambandet med detta kapitel och de kapitel som författaren nämnde innan? De lärde nämligen här att författaren innan talade om plikten att försörja sin familj. Eller hur? Förra veckan talade vi om plikten av att försörja sin familj. Att ge dem mat, ge dem kläder, ge dem tak över huvudet och så vidare. Då kanske någon man tänker att jag försörjer min familj, jag jobbar, jag har gjort mitt. Det räcker. Jag har gjort min islamiska skyldighet. Nej broder, det har du inte. Din islamiska skyldighet är mer än så. Nej, du ska mätta deras mage, du ska klä deras kropp, men du ska också ge dem den själsliga försörjningen. Inte bara den kroppsliga försörjningen, utan också den själsliga. Att uppfostra dem själsligt. Att ge dem den islamiska terbien, uppfostran som krävs. Förstår ni? Så uppfostran är inte begränsat till den ekonomiska biten. Utan den är också, omfattar också att man då uppfostrar sin familj islamiskt. Att man uppfostrar dem islamiskt. Ja. Och författaren nämner här två stycken koranverser och några hadithen. Den första versen är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَىٰ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Surat Taha 132. Beordra, Allah säger här, beordra din familj med bönen och härda i detta. Och härda dig själv i detta. Allah säger här till profeten Muhammad a.s. وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَىٰ. Beordra din familj med bön. Inte bara att du ska be, nej, du ska också beordra din familj att be. Din fru, dina fruar och dina barn. وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَىٰ. Salah är det viktigaste som finns i islam. Efter att man har sagt shahadatayn, efter tawhid, så är salah den viktigaste. Den viktigaste plikten. Och det är den viktigaste gärningen som man gör med kroppen. As-salah. Profeten Muhammad a.s. han sa, vet att salah är den bästa gärningen. Och han sa också att salah är det första vi kommer att fråga som på domedagen. Och han sa också Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, att den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. Så bönen är jätteviktig. När det kommer till just uppfostran. Att vi lär våra barn att be. Vi lär våra fruar och andra familjemedlemmar att vara väldigt måna om bönen. För som de lärda säger, att den som försummar bönen kommer att försumma allting annat. Om du inte tar hand om bönen, hur skulle du då kunna ta hand om andra plikter i islam? Eller hur? Bönen är enkel. 5 gånger om dagen. Du ber dina 5 salat. Varje salat kanske tar 5 minuter. Fuskar man med det, garanterat han kommer fuska med andra saker. Ja. Så Allah säger då här وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Och härda dig själv i detta. Yani, var tålmodig och härda dig själv i detta. Varför nämner Allah tålamod efter att man ska beordra familjen med salat? Är det någon som vet? Det kan vara en svår uppgift. Ja, men det är mer långsiktigt. Det här är inte, säg åt dem att be och sen kallas du färdig. Ja, jag sa åt dem att be för 10 år sedan. Nej, säg åt dem att be varenda salat. Fajr, salah, dhuhr, gå upp och be, gör wudu, asr, yalla, wudu, salah. Varenda dag, 5 gånger om dagen, ska du säga till hela familjen och be. Och det kräver tålamod. Någon kanske efter en vecka, men jag pallar inte. Alltså, jag ger upp, eller hur? Min son han ligger alltid och sover, min dotter ligger alltid och sover. De vaknar inte, alltså, jag ber själv. jag står inte till svars för det som de gör. Nej, det är fel att tänka så. Du är ansvarig för din familj. Och du är förpliktigad att beordra dem med salat. Hela tiden. Varenda dag, varenda salat. Så har du den här plikten. Och det kräver tålamod. Att man inte ger upp. För det kan vara lätt att ge upp, som man sa, man tröttnar efter ett visst tag. Den andra versen som författaren nämner här, vi ser om jag kan höja här. Jag klagar på mixen. Nej. Så. Den andra versen är Allah subhanahu wa ta'ala uttalande: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Troende, rädda er själva och er familj från elden. Troende, ja ayyuhalladhina amanu. Samma sak som innan, lyssna. Vad är det som Allah ska säga här? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Rädda er själva och er familj från elden. Sura Tahrim, vers 6. Hur kan man rädda sig själv och sin familj från elden? Sig själv genom att vara en bra muslim. Ha rätt trosuppfattning, göra sina salas, islams fem pelare och allting som islam har påbjudit. Men hur kan man rädda sin familj från elden? Det är frågan. Du är inte bara beordrad att rädda dig själv utan också din familj. Om man kollar i tafsir, som tafsir ibn Kathir, så lämnar han många olika uttalanden. Bland annat, rädda er familj från elden genom att lära dem. Genom att uppfostra dem islamiskt. Genom att lära dem, det här är halal och det här är haram. Gör du det här så får du belöning. Gör du det här så kan du få straff. Att lära dem. Hur ska de kunna praktisera islam när de inte vet vad islam är? Så kunskap är grunden på allting. Hur ska de frukta Allah när de inte vet vem Allah är? Hur ska de frukta elden när de inte vet vilka synder som leder till elden? Hur ska de kämpa till paradiset när de inte vet vägen till paradiset? Så varje person är skyldig att lära sin familj. Kan han inte lära sin familj så får han ta dem någonstans där de kan lära sig. Förse dem med böcker eller föreläsningar eller hämta en muallim som kan lära dem så att de går rätta vägen. Så det här är en jätteviktig punkt, att man räddar sin familj från elden genom att lära dem. Och det är inga lätta saker, subhanallah. Allah säger i samma ayah att den här elden, över denna eld, eller denna eld som består, vars bränsle är av människor och stenar, och över den finns stränga väktare som vakar, som inte trotsar Allah när de beordras. En eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Det är ingen lek, Juan. Det är ingen liten majbrasa eller något. 69 gånger varmare än elden i vårt liv, subhanallah. Svartare än kära. Och där kommer folk att vara kedjade. De kommer att få helt kokad olja över sig och dricka kokande drycker som får in älvorna att explodera. Subhanallah. A'udhu billah. Allah säger, bränslet i elden är stenar och människor. Stenar. Vissa av Salaf sa det är svavelsten. Vet du vad svavel är? När du tänder en tändsticka. Det är svavel, eller hur? Det luktar äckligt, eller hur? Fränt, starkt. Och det här är hur det också, det är när det fräter upp, subhanallah. Och sen nämns det också att de här människorna typ, de är som doppade i kära. De har kläder av eld, subhanallah. Och de här stenarna som då brinner för evigt. Och människor är också bränsle i den här elden. Må Allah skydda oss. Så angeläget att rädda sin familj från denna eld. Väldigt, väldigt viktigt att man kämpar dag och natt för att rädda familjen från elden. Författaren nämner sen en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu tog upp en daddel från sadaqa, från de daddlar man hade skänkt till Al-Musa, och han stoppade den i munnen, och då så sa profeten alaihissalam: kachin kachin, och kuchin kuchin, släng den. Vet du inte att vi inte äter sadaqa? Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan hadith. Vet du inte att sadaqa inte är halal för oss? Här så berättar då författaren den här hadithen att Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, profetens barnbarn alayhi salatu wassalam, som också då kallades för hans Rayhana, yani hans älskade barnbarn. De gick en dag och det fanns då dadlar som var sadaqa. Så Al-Hassan var då ett litet barn. Så han, som ett barn, han tog en dadel och stoppade i munnen. Som ett barn kan göra. Ta någonting från någon annan så bara stoppa i munnen. Och då så säger profeten Al-Hassan, kachin, kachin. Eller kach, kach, kan man också säga. Spotta ut den. Vet du inte att sadaqa inte är halal för oss? Eller sadaqa är inte halal för oss? Så här finner vi barnuppfostran. Profeten Al-Hassan lärde Al-Hassan att man får inte äta från sadaqa. Vi är Ahlul Bayt. Och ni känner till Ahlul Bayt, eller hur? Profeten Muhammeds hushåll. Det är inte halal för oss att äta sadaqa. De lärde nämner, och det också nämns i hadifer, varför, för sadaqa är oftast det som folk, det kallas för smutset av våra pengar. Man ger några hundra lappar i månaden, eller det som man inte bryr sig om. Det här pengarna som är klassas som låga. Det är inte passande för den noblaste familjen på jorden att äta från dessa pengar. Så Ahlul Bayt äter inte sadaqa. Så han lärde honom att du får inte äta dessa. Spotta ut dem. Och här lär vi oss att profeten Muhammed al-Islam var mån om att uppfostra barnen och att lära dem vad som är rätt och fel. Han sa inte om det är ett barn, det gör ingenting, det är bara en daddel, han fattar ingenting, änglarna skriver inte ner hans synder eller någonting. Nej. Utan man ska lära barnen från tidig ålder vad som är halal och vad som är haram. Och det lär vi oss från denna hadith. Tyvärr, vissa föräldrar idag, de tänker att låt han vara barn. När han blir mogen, då säger vi åt honom vad han ska göra och inte göra. Nej. Ja, när han får göra vad han vill hela livet, sen när han 15-årsdagen, halal och haram. Det blir för mycket för honom. Lär honom från tidig ålder. Det här får du göra, det här får du inte göra. På en nivå som passar hans förståelse. Självklart. Och därför sa han just det här ordet, kachin, kachin. Det är typ som på svenska, usch, usch. Barn fattar, usch, usch. Inte att du kommer med någon jättelång hadith till en 5-årig pojke eller någonting. Nej. Du säger, usch, usch, spotta ut. Han fattar detta. Det är inte halal att äta det här. Han fattar det. Så det lär oss också att man ska tala till folk på deras nivå. Tilltala folk på deras nivå. Det som passar dem. No. Så här i alla fall lär vi oss att man ska bry sig om barn. Och det är en annan viktig princip som man också kan lära sig här. Och det är att det som är haram för vuxna är också haram för barn. Yani man kan inte säga att det är haram för vuxna att äta gris, men det är okej för barn att äta gris. Eller hur? Det är ingen som säger så heller. Men det är viktigt att man tänker så. För vissa föräldrar är så här, men alltså, det är lugnt. Jag lyssnar inte på musik, men om barnen lyssnar på musik, det är okej. De är bara barn. Jättevanligt, eller hur? De är bara barn. Och de gör en massa kaossaker, men de är bara barn. Var inte så hård, låt dem leka. De sitter och målar gubbar till exempel, jättevanligt. De målar så här, en prinsessa eller gubbe eller någonting. Haram, inte tillåtet. Du kan inte säga att de är bara barn. Du måste lära dem att du får inte måla levande saker. Måla istället ett hus, måla en bil eller någonting. Så att man måste tänka på detta. Och när också barnen lär sig och vänjer sig från tidig ålder, så blir det lätt. Alltså jag vet sen liten, jag äter inte haram. Jag äter med högre hand. Jag målar inte någonting som är levande. Det finns med, naturligt. Allt kommer inte som en chock när han börjar bli äldre. Utan redan sen liten så har man lärt honom vad som är rätt och vad som är fel. Sen så nämner författaren en hadith från Abi Hafs Umar ibn Abi Salama Abdullah ibn Abdul Asad Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabib betyder här att han var som profetens styvson, alaihi salam. Yani han var son till profetens fru Umm Salama. Umm Salama hade den här pojken sedan tidigare äktenskap. Så han växte upp i profetens hus alaihi salam. Rabib, det som vi idag kanske kallar för styr, son eller styrbarn. Han sa att jag var en pojke som växte upp i profetens hus alaihi salam. Vänta lite. Får skjuta en massa konstiga grejer. Ja, han sa jag var en pojke som växte upp i profetens hus alaihi salam. Och när vi åt en dag så gick min hand runt i fatet när vi satt och åt. Och då så sa profeten till mig alaihi salam, ja golem, pojke, semilla, nämn Allahs namn, ät med din högra hand och ät från det som ligger närmast dig. Ja. Och så sa han att jag åt sedan på detta sätt resten av livet. Så här så berättar Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu hur han som barn åt tillsammans med profeten Muhammad alayhi salam. Och ni vet, förr i tiden så åt man tillsammans. Inte som idag då alla sitter och äter på en tallrik, utan man hade ett fat och alla äter tillsammans. Och det finns mashallah många som gör så även idag. Att de har ett stort fat med ris och lite kött i mitten, eller couscous och kött eller kyckling i mitten, och alla äter tillsammans. Och det här är också sunna. Det är sunna. Och det är bättre att äta tillsammans än att äta själv. Det är bättre att äta tillsammans. Det finns massor med hadithier om detta. Som nämner att det finns baraka, det finns välsignelse i att äta tillsammans. Yani, du kommer att bli mätt. Maten kommer att räcka till flera. Till skillnad från när du äter själv, du kommer att bli hungrig efter en kort stund. Så när man äter tillsammans så finns det viss etik. Den här pojken, när han åt tillsammans med profeten Alisam, satt och plockade mat lite överallt i tallriken. Han sa stopp, jag gör inte så här. Och så lärde han honom tre viktiga egenskaper eller etik som man ska tänka på när man äter. Tre viktiga adab som man ska tänka på när man äter. Han sa, ja gulam, pojke, semmilla ta'ala, nämn Allahs namn. Det här är den första egenskapen man ska ha när man äter. Att man ska nämna Allah subhanahu wa ta'alas namn. Säga bismillah. En fråga. Är det sunna att säga bismillah rahman rahim när man äter? Ska man säga bismillah eller bismillah, bismillah rahman rahim? Bismillah. Båda nämns, men inte i hadithen. Det enda som nämns i alla hadithen är att man säger bismillah, som Sheikh Albani nämner. Och han nämner att det är en innovation att säga mera än bismillah. För att om du kollar i alla hadithen så finner vi bara att profeten Muhammad a.s. sa bara bismillah. Taib, till exempel så sa han, hadith Aisha radiyallahu anha, إِذَا أَكَلَ أَحَدَكُمْ فَلْيَقُلْ bismillah. Om någon av er äter ska han säga bismillah. Om han glömmer att säga bismillah i början så säger han bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Då ska han säga bismillah i början och på slutet. Och den hadithen är sahih, det finns i Tirmidhi. Så han sa här, om någon av er äter så ska han säga vad? Bismillah. Då kanske någon säger så här som Sheikh Al-Bani säger. Om du pratar med folk och säger du får inte säga bismillah rahman rahim. Då kommer de att säga ishvi. Ja, ni vadå? Och jag bara dricker, är det fel att säga Rahman Rahim? I Allahs namn. Är det fel? Ja, det är fel, för att det var inte så profeten lärde oss alaihi salam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning alaihi salam. Och om det var bättre att säga bismillah Rahman Rahim, då skulle han ha lärt oss det. Men då han inte har lärt oss det, då förstår vi att det är bättre att bara säga bismillah. Okej? Okay? Så, det här är första etiken, att man säger bismillah, subhanallah. Och det är en sån enkel sak att säga bismillah. Är det sunna eller wajib att säga bismillah när man äter? Inshallah, den korrekta åsikten är att det är wajib. Det är obligatoriskt att nämna Allahs namn över maten. För att profeten Muhammad alaihi salam har nämnt att om vi inte säger bismillah så äter shaitan med oss. Och att undvika det är obligatoriskt. Så man ska säga bismillah över maten. Och också beordringen: idha akal ahadakum falyakul bismillah. Profeten sa, om ni äter så ska ni säga bismillah. Så det är obligatoriskt att säga bismillah när man äter. Gör man inte det så äter shaitan med det. Och som vi sa, om du glömmer att säga bismillah, då säger du bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Och subhanallah, Sheikh Albani nämner också en hadith. Betydelsen av hadithen är att sahaba åt lite mat, så sa han att det kommer att komma en dag då vi ska erövra Rom och Fars. Det romerska riket och det persiska riket. Och vi kommer att få så mycket mat att folk kommer att sluta säga bismillah. Subhanallah. Och Sheikh Albani nämner att det är sant. En profetia. Vi erövrade Rom och Persien och folk fick överflöd och folk tar lätt på att säga bismillah. De bara äter. Och förstår inte ni'man av det som de äter. Så det här är först att man lär barnen då, eller alla, att säga bismillah när de äter. Och sen så sa han, och ät med din höger hand. Ät med din höger hand. Är det sunna eller wajib att äta med höger handen? Wajib. Ikhtalaf al-fuqaha. Det finns olika åsikter, men Allah alam, det som verkar mest korrekt är att det är obligatoriskt. Man måste, eller man får inte äta med vänster, om man inte är ursäktad. Om till exempel högerhanden inte är bruten eller någonting man kan inte använda, det är självklart det är ursäktat. Men kan du, så måste du då använda högerhanden när du äter och när du dricker. För att profeten Muhammad al-Islam, han sa att om ni äter eller dricker, så ät och drick med högerhand. Och ät och drick inte med vänster, för shaitan äter och dricker med vänsterhanden. Och vi muslimer är beordrade att inte efterlikna shaitan. Att inte följa satans fotspår. Tayyib. Så man äter och dricker med höger handen. Och sen så sa han, och ät från det som ligger närmast dig. Och ät från det som ligger närmast dig. Alltså din sida av fatet. Sunna eller wajib? Sunna. Naam. De lärde nämner att generellt, du ska äta från det som ligger närmast dig. Okej? Men det finns en hadith där Anas radiyallahu anhu sa att jag åt tillsammans med profeten alaihissalam och jag såg hur hans hand plockade all pumpa som låg på fatet. Han plockade all pumpa, det är pumpa. De här stora orangea. Jag såg hur hans hand plockade all pumpa på fatet. Så hans hand gick runt. Och då säger vissa lärda att det är okej om man vet att de andra är bekväma med det. För en person kan tycka att det är äckligt att någon kommer och stoppar handen på din sida av maten. Eller hur? Då ska du inte göra det. Och vissa andra lärde nämner också här att man äter från sin sida förutom om en viss del av maten inte ligger på din sida. Det ligger på andra sidan. Du får ett fat, du får bara ris på din sida och köttet ligger på andra sidan. Ska vi säga att man själv får bara äta ris, andra killen för allt kött? Nej, då kan man ta några bitar. Det är okej på det sättet. Förstår ni? Men generellt, man äter från sin sida av fatet. Det är det som är sunna. Och så äter man mot mitten. För det finns mest baraka i mitten på maten. Så här finner vi också att profeten Muhammad al-Islam lärde barnen etik när det kommer till mat. Hur man ska äta. Och hur man inte ska äta. Och det är också någonting väldigt grundläggande som man kan lära till sina barn. Hur man ska äta. Vad man får göra, vad man inte får göra. Och tyvärr, man ser många barn som de säger inte bismillah, de äter inte med höger handen. Och sen att äta på fat kanske är någonting mer ovanligt, men i alla fall att de här mest grundläggande sakerna finns inte. De glömmer bismillah och de glömmer att äta med höger handen. Sen så nämner författaren Hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, där han sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ni är alla ansvariga och ni kommer alla att frågas om de som är under ert ansvar. Imamen, alltså ledaren, är ansvarig och kommer att frågas om sitt folk. Mannen är ansvarig och kommer att frågas om sin familj. Och kvinnan är ansvarig och kommer att frågas. Hon är ansvarig i mannens hem och kommer att frågas om de som var under henne. Och samma sak med tjänaren, är också ansvarig när det kommer till mästarens eller ägarens egendom. Och han kommer att frågas om detta. Ni är alla ansvariga och kommer alla att frågas om det som ni fick ansvar över. Bukhari Muslim. Så här är en hadith som är generell och nämner att vi alla är ansvariga. Vi alla har en mas'uliyya, ett ansvar. Som Allah kommer att fråga oss på domedagen. Har vi uppfyllt eller har vi försummat? Du hade fru, du hade barn. Du var skyldig att försörja. Du var skyldig att uppfostra dina barn. Har du gjort det eller har du inte gjort det? Du kommer att frågas på domedagen om detta. Kvinnan kommer att frågas hur hon uppfostrade sina barn. Alla kommer att frågas på domedagen om de som var under deras ansvar. Så det är ingen lätt grej att man ska gärna ta lätt på. Utan man ska ta allvarligt på detta. Att ta hand om det som ligger under ens ansvar. Sen så avslutar författaren detta kapitel med två kända hadither. Hadith Amr ibn Shu'aib från hans far, från hans farfar, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: beordra era barn att be när de är 7 år och slå dem om de inte ber när de är 10 och dela på dem när de ligger i sängen. Och i den andra hadithen: lär era barn att be när de är 7 och om de inte gör det så slå dem när de är 10. Och dessa hadither är autentiska. Så här säger profeten Muhammad a.s. att man ska beordra och lära sina barn att be när de är 7 år. När de är 7 år så ska man lära barnen att be. Och de lärde sig här att yani, bönen är inte obligatorisk, utan det är yani, riyada, som al-Khatib al-Baghdadi säger. Det är riyada. Det är en form av träning för barnen. Att de vänjer sig. Du är med dina små barn hemma. 7, 8, 9, 10 år. Och det är tid för salat. Du säger gå och gör wudu. Och han ber med dig. Du visar hur man gör wudu. Du visar hur man gör salat. Han gör något fel i salat. Du säger du får inte skratta i bön. Du får inte prata i bön. Och så vidare. Man lär dem stegvis. Tills det att de då blir könsmogna. Och de har varit med och lärt sig salat i, vad blir det, nästan 7 års ålder. Så när de blir 15 och könsmogna så är det väldigt lätt för dem att fortsätta be. Det kommer inte, som vi sa innan, en chock. Att jag måste be 5 gånger om dagen. Alltså, jag har bett 5 gånger om dagen sedan jag var 7 år. Eller 4 gånger om dagen eller någonting. Han lärde sig be när han var liten. Det är ingenting svårt för honom. Så man lär barnen att be. Och det här är också något som tyvärr många föräldrar försummar och faller kort i. Han är liten, han ska leka, vad då, göra salat och så vidare. Nej. Lär dem att göra salat. Så att det blir som en vana för dem. Och profeten Aisland nämnde också i hadithen att slå dem när de är 10. Och här kommer vi till en waqfa. Och det är att i Sverige får man inte slå barn. Det är olagligt att slå barn. Så slår man sina barn kan man få problem. Och man ska inte sätta sig själv i problem. Och därför när vi frågade vissa lärda om dessa bestämmelser och förklarade hur det ligger till här i Sverige, så sa de att man får vidta andra åtgärder. Gärna straff som är tillåtna. Du får ingen fredagsgodis, du får ingen veckopeng, du får inte spela data eller någonting sånt istället. För om du slår dem, det blir anmält och sen kommer socialen och tar barnen och så vidare. Det blir självklart mycket, mycket värre. Så man undviker att man sätter inte sig själv i problem. Och det viktigaste är i slutändan att lära barnen islam. Och det ska inte behöva komma till en nivå där man slår, utan de ska lära sig att älska bönen. Och man kanske har lite morot att om ni gör det här så får ni belöningen. Förstår ni? Och om de är äldre än 10 och de vill inte be och, eller sådär, då kanske man får, de får ingen veckopeng eller någonting sånt. Så att de lär sig att be. Taib. Och sen så nämnde också profeten al-Islam en till bestämmelse att när de är 10 så ska ni skilja på dem i sängen. Ni låt inte barnen sova tillsammans i samma säng när de är 10, pojkar och flickor. För att det är den åldern där man kanske börjar tänka på kön och sexualitet och liknande saker. Och för att undvika detta och stänga den dörren, så låt dem sova i separata sängar. Och den här hadithen använder också vissa ulema som ett bevis på att ikhtilat är förbjudet i islam. Det är förbjudet att blanda mellan könen. Att blanda mellan män och kvinnor. För det kan leda till haram. Därför är till exempel, varför sitter vi här och kvinnorna där? Ja, ni, och i många aspekter i islam så skiljer man på män och kvinnor som inte är alltså, relaterade till varandra. För att stänga dörren till fitna. Till att det, kan, det som leder till ondska. Ja. طيب ودار أبرنا بفرداد والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.